alla vackra flickor vägen. Och var kommer alla fula lea käringar ifrån?
Ja, men hej Anna-Karin.
Hallå Ann.
Här sitter vi och är söndagsskolefröknar, kan man väl säga. Vårt första avsnitt har ju gått nu.
Ja.
Och hur gick det, tycker du?
Alltså, jag är överväldigad av responsen. Det är väldigt roligt att så många har lyssnat och tagit sig tid att skriva reaktioner. Det tycker vi om. Vi vill ha respons från er som lyssnar. Både bra och framförallt, man behöver inte hålla med om allt. Vissa är väldigt bra om man gör det, men man måste inte.
Får man en stjärna?
Guldstjärna. Men vi har också fått lite frågor, lite reaktioner.
Ja, vi har fått lite reaktioner. Alltså det mest oväntade var väl att jag fick ett erbjudande om att nakenbada och grilla korv i kombination.
Ja, nakenbad och grilla korv.
Ja, så att även korvgrillning skulle vara naken, det var jag förstod.
Ja.
Jag har dock inte fått några kukbilder.
Nej.
Så jag undrar lite vad de är.
Alltså är du säker på vad du säger nu?
Ja, men alltså man har ju ändå hört att influencer, de blir överröst av kukbilder. Jag har aldrig fått en kukbild i mitt liv.
Nej.
Jo, förutom när jag har bett om det liksom explicit. Så. Men sen som sagt har vi fått en del frågor.
Jag vill skjuta till på det här med erbjudande. Då vill jag säga att jag
har du också fått en kukbild?
Nej, inte det. Men däremot har jag fått ett erbjudande om en slags fotbad mot förhårdnader och fotsvamp. Apropå att vi
men,
första avsnittet
det är ju för
talade
att vi pratade om det. Jaha. Men det var ju jag som sa att jag inte tar hand om mina fötter.
Men det gick fel. Ann och Anna-Karin svårt att hålla isär. Ja, vi är blonda båda också.
Jag pratar skånska. Ja, men det var väl lite flott. Fotbad.
Ja, men jag tänker i detta början, var kommer det att sluta då?
Alltså, herregud, liksom, vi går väl från nakenkorvgrillning och fotbad till, tänker jag, med champagne och helkroppsmassage.
Fler snoppbilder än du kan hantera.
Ja, vi får se. Vi får se var detta landar.
Vi har fått frågor som har handlat om jantelagen.
Ja.
När man reflekterar lite kring detta. Mm. Jag tror då framförallt i anslutning till det vi talade om i första avsnittet. Vi har fått frågor om skam. Om det kan vara så att skam, alltså summan av skammen är konstant. Det är bara att man flyttar runt den på olika objekt.
Och... Jo, men precis. Liksom, går vi 5-6 år tillbaka i tiden så var ju masturbation mycket skambelagt. Det var inte något som folk skulle ägna sig åt. Nu är det ju mer skambelagt att äta kött än att onanera.
Mm.
Så att, kanske är det så att liksom, skammen är konstant, men vi riktar det på olika håll, så att säga.
Mm. Vi fick också en fråga om man kan tala om, vad kan man tala om politik och hur talar man om politik i sociala sammanhang, om man är vid en middagsbjudning exempelvis.
Precis.
Och så. Och vi är jätteglada för de här frågorna. Vi tänker oss att vi så småningom kommer att göra dessa nedslag eller teman till huvudämnet i avsnitt helt enkelt, eller lektioner i söndagsskolan.
Ja, det kommer lektioner i skam. Det kommer lektion om jantelagen och det kommer också om en lektion i vett och etikett vid politiska diskussioner.
Konsten att tala politik.
Ja.
Ja,
och det är väl som vi konstaterade i vårt premiärprogram om smuts. Att smuts är ju saker som är på fel plats och ibland är politiska diskussioner på fel plats helt enkelt.
Precis. Så fortsätt skriv till oss och fortsätt komma med inspel så avhandlar vi det ett ämne i taget.
Precis.
Vi börjar ju som alltid med, vad har du irriterat dig särskilt på i veckan som har gått, Ann Heberlein?
Jag har irriterat mig särskilt på män, små män med stora hundar. Detta är ett fenomen som jag tror alla hundägare känner till. Dessa små, mesiga männen, ofta i manchesterbyxor.
Mm. Är det kulturmän?
Ja, lite så, någon slags vänsterutseende.
Mm.
Någon slags mjukisutseende. Varför skaffar sådana män jättestora hundar som de inte kan fostra?
För att de kanske är miljöpartister och inte kan ha jättestora bilar.
Ja, kanske. Ja. Liksom, okej, jag kan ta en stor bil för att på något vis bevisa något. Så då köper jag mig en mastiff eller en sån här, vad heter de där afrikanska lejonhundarna. Alltså, eller en dobermann. Det här är hundraser som är mycket, mycket svåra att fostra.
Och som kräver muskelstyrka att hålla.
Ja. Om man har en sån hund så måste man kunna säga Nej! Mm. Fy! Mm. Man måste faktiskt ibland också kunna mycket snabbt och effektivt rappa till hundjäveln. Mm. Därför räcker du att göra det en gång. Du ska inte slå din hund, absolut inte. Men det är det språket hunden förstår. Ja. Och om du ska ha en hund som kan bete sig mot andra hundar och mot människor så måste du fostra dem. Jag har alldeles många gånger varit med om att min mycket söta, rara hund, en liten danskans gård som
den är mycket, mycket liten.
Ja, den är mycket liten. Den får plats i en handväska ungefär. Hon är mycket vänligt inställd till alla djur, hundar och människor och så vidare. Men hon har blivit attackerad flera gånger av såna här giganthundar som har liksom en mycket liten man i koppel bakom sig. Mm. Och då är det jag som får fostra den här jävla skithunden.
Men om man tänker på han, den här mannen som kunde tala med hundar. Ja. Du vet, hundviska. Ja, precis. Han är ju inte jättestor, men han kunde ju kontrollera alla tänkbara hundar.
Nej, precis. Men jag tänker inte kanske det är så mycket med storleken, utan det handlar om att du måste kunna vara bestämd. Mm. För de här liksom, männen som är små fysiskt, men också små i anden så att säga, de står så när deras hundjävel liksom kommer med sina jättestora käftar så, som hotar att liksom slå ihop över min späda hunds späda nacke och knäcka henne och döda henne. Ja. Då står de så, nej Gustav, nej! Alltså, vad fan?
Ja.
Då ska man säga liksom, nej!
Ja.
Fy!
Ja.
Och så tar man ett bestämt tag. Och så det här irriterar mig fruktansvärt. Jag träffar den konstellationen kanske en gång i månaden med de här små männen som dras omkring av en gigantisk, ouppfostrad hund. Mm. Mm. Detta måste ha ett slut.
Det måste det. Ja. Och jag kan tycka att man ser ju precis det beteendet du beskriver, kan man ju se också den här eftergivenheten, eller att man låter så att säga den som ska ledas leda istället. Ja. Det ser vi ju på många olika håll i samhället. Det finns ju en stor kategori föräldrar som beter sig så också.
Det här är män som inte kan fostra sina barn heller. De kan inte tukta sina kvinnor. Nej. De kan antagligen inte hantera anställda. Nej. Därför de kan inte vara bestämda.
Nej,
och det måste jag säga, det får bli ett helt eget avsnitt sen. Manligheten, alltså denna manlighet som är i fritt fall.
Ja.
Men män som inte kan sätta gränser. Män som inte kan säga nej. Män som inte kan vara liksom bestämda.
Ja.
Fy fan
men
vad det
nu har jag en perfekt övergång till vad jag
vad har du retat
jag har irriterat mig otroligt mycket på detta, detta oskick att tala om kroppar. Alltså istället för att tala om människor eller kvinnor och män, säger man kropp. Senast jag hörde detta var i en diskussion på radion om vaccinpass.
Mm.
Och där man då borde kunna tala om människor eller kvinnor och män, individer eller någonting som är så att säga sprunget ur hur vi vanligen använder språket. Men då ersätter man de här orden istället med kroppar.
Ja.
Och det här är ju inte någonting som är bara taget ur luften. Det har inte uppstått ur intet att man talar om människor på det sättet.
Utan det finns i en kontext, kan man väl säga.
Det sammanhänger med att man betraktar just kroppen som någonting som bara är ett skal och där det man fyller det med, den identiteten man fyller det med är skiftande, flyktigt och upp till mig själv att välja.
Ja.
Så att jag reser ragg varje gång jag hör detta användande av kroppar istället för människor, istället för kvinnor och män. Och det är precis som så många andra av som sammanhänger med det där språkbruket, till exempel att man säger en istället för man.
Ja, gud.
Och så vidare. Det här är flätat ihop med varandra. Och vad man gör när man ersätter orden på det sättet är att man öppnar dörren för en slags ideologi om där kön inte existerar.
Ja,
och
visst,
där vi är de här kropparna som fylls med olika innehåll.
Det är dessa kroppar som går omkring och fyller i olika rum. Ja. Och det är väldigt jobbigt med de vita kropparna uppenbarligen.
Ja,
för ofta
exakt.
Är det i de sammanhangen också. De vita kropparna som tar plats.
Så varning, sätt gärna ner foten på er som en del av er kropp. Manlig eller kvinnlig. När ni hör någon använda detta.
Det ska gärna vara en välmanikerad fot.
Och gör det gärna när ni ser en man i Manchester som leds av en mycket stor hund. Då.
Fråga då mannen. Är det verkligen manlig att ta hand om den hunden?
Nu snarkar han när det inte klockar.
Dagens ämne är ju en favorit faktiskt. Och jag känner att det är lite mitt hemmaplan.
Jag ska bidra efter bästa förmåga och kanske lära mig ett annat.
Föräldramöten är det vi ska ge oss i kast
med. Du har ju faktiskt arbetat som lärare.
Ja. Och jag har haft föräldramöten.
Föräldramöten.
Jag höll föräldramöten och jag gjorde ett av mina första föräldramöte var jag väldigt ambitiös och gjorde ett anslag där jag för föräldrarna, jag var då på en gymnasieskola och berättade om vad jag hade för idé om undervisning, vad jag hade för pedagogisk grundsyn, hur jag gjorde Mycket för ambitiös. Att uppfylla läroplanens formuleringar och allt möjligt talade jag om. Och min kollega som följde efter mig, med vilken jag delade klass då, han tittade på mig, han hade många, många års erfarenhet. Vände sig till föräldrarna och sa, ja, och jag undervisar i matematik. Och det vet ni ju alla vad man gör där. Vi räknar.
Sen sa inte han mer.
Sen sa han inget
mer. Han tyckte det räckte.
Ja, och jag tyckte det var väldigt fattigt då. Men i efterhand har jag tänkt att han hade en poäng i att vi kanske ibland när man har föräldramöte och sånt så fokuseras det otroligt mycket på små på så att säga och färglägga och lägga ut texten om allt annat än det som är det väsentliga, nämligen lär barnen sig någonting, lär ungdomarna sig någonting, är det ordning och reda, hur kommunicerar skolan om det inte fungerar?
Ja.
Vad tänker du om föräldramöte?
Ja, alltså jag har också undervisat, men jag har undervisat på universitetet och där håller man ju inga föräldramöten, tack och lov.
Men det kommer nog, det kommer.
Ja, men alltså, det är faktiskt förvånande att notera att de sista åren jag undervisade så hände det att föräldrar hörde av sig. Alltså studenter, det är ju vuxna människor. De ska betraktas som vuxna, men då var det ändå föräldrar som hörde av sig för de var bekymrade av att det var för svårt eller frågade hur ska min lille son göra för att få bra betyg och sådär. Det tyckte jag var lite konstigt. Men därmed har jag har ju fött och fostrat tre barn. Så jag har ju bevisat många föräldramöten på många olika skolor, för jag har också flyttat mycket. Och det där du beskriver med en lärare som berättar utförligt och som pedagogisk grundsyn, så var det när jag hade barnen i skola i Lund. Mm. Och där tror jag faktiskt att en del föräldrar ville veta det. Men när jag hade mina barn i skola på Österlen, jag bodde där många år i en liten byskola där i Gärsnäs, det var ju, jag tror föräldrarna blivit väldigt förvånade och illa till mos om lärarna hade pratat om pedagogik, för de hade inte riktigt känt att det var deras.
Ja, för där finns en tilltro till liksom. Att läraren har en auktoritet, precis. Och ett kunnande.
Och att man kanske också mer var intresserad av väldigt liksom handfasta saker. Just att det skulle vara. Och det var, måste jag säga, det finns mycket sen skolan i Gärsnäs, så det var inte bara bra, men det var rätt bra ordning och reda. Mm. Medan som kontrast, den skolan där min dotter gick första åren i Åkarp, som är en trevlig liten förort till Lund kan man väl säga. När jag gick förbi med hunden vid ett tillfälle så tittade jag in i hennes klassrum och då satt alla barnen med hörselkåpor på sig. Och det var ingen som hade sagt det på föräldramötet. Uppenbarligen var det så stökigt i klassrummet så för att de skulle kunna koncentrera sig så fick de sådana stora gula som typ byggnadsarbetare har.
Precis.
Och en sån sak hade jag gärna velat veta på ett föräldramöte.
Ja. Men det du rör vid där är liksom lite kärnpunkten i detta att kommunikationen mellan skola och föräldrar har idag mer tagit formen av att skolan ska upprätthålla en bild av att allt fungerar.
Precis.
Av att allting är härligt och mysigt och klassen har jättefin sammanhållning. Och det är den fasaden, för det är ofta fasaden som man ska visa upp när föräldrarna är där. Medan det föräldrarna egentligen är där för att vilja veta mer om är ju just detta. Är det lugnt? Hur gör ni för att hålla ordning?
Precis. Lär sig mitt barn någonting. Ja. Det känns bra att få veta.
Och jag har själv suttit på många föräldramöten där man får höra mängder av sånt här som jag kallar fluff. Alltså att de går igenom sin likabehandlingsplan eller
precis.
De talar om hur de väcker elevernas intresse och gör omständliga lekar kring detta med föräldrarna där man får delta i den typen av aktiviteter som barnen då också gör eller eleverna gör.
Mm.
Och det där är för mig ganska märkligt faktiskt. Och nästan till av någon liksom självplågande i det.
Mm. Jag håller med dig.
Men jag tror att det finns också någonting här i om man ska typologisera föräldrar. För det har vi båda två varit som observatörer. Vad är det för föräldrar? Hur beter sig föräldrarna när de är på mötet? Och då är min bild att det finns den här typen som är någon slags egoförälder.
Mm.
Alltså jag vill att allting arrangeras så att det passar mitt barn.
Precis,
så att
alla saker. Mitt barn ska vara centrum även i skolan. Ja.
Och de gör ju inspel, räcker upp handen som börjar med. Ja. Det är lite så här, som Stina i Saltkråkan. Alltså, mitt barn, eller hemma på min gata i stan, där finns det ett barn.
Det här
barn.
Behöver mitt barn.
Ja.
Jo, men det har jag varit med om precis. Det var när Fanny gick på skola i Lunds innerstad. Det var mycket såna här akademikerföräldrar. Det var ett föräldramöte där det var en pappa som var mycket upprörd av att hans barn inte läste tillräckligt mycket. Och läraren försökte liksom förstå vad det var han menade. Men då handlade det inte om att barnet inte läste läxor, att barnet läste inte böcker.
Mm.
Därför den här akademikerpappan tyckte det var väldigt viktigt att hans barn skulle läsa böcker. Och då ställer han en rak fråga till lärarna då. Vad ska ni göra för att så att mitt barn kommer att läsa mer? Och jag blev helt paff liksom. Ja. Och då hakade andra föräldrar på. Nej, Vendela läser inte heller. Mm. Och det gör inte heller lille Wilhelm och så vidare. Liksom. Och då blev det plötsligt lärarnas fel att deras barn inte liksom, hade odlade ett intresse för litteratur så att säga.
Nej, just det. Nej, men det där är symptomatiskt tror jag.
De kom en beställning till lärarna helt enkelt.
Och alla tillkortakommanden som barnet har, alla svagheter barnet uppvisar, skjuter föräldrarna då till skolan att lösa och hantera. Och det där är detta samtidigt som skolan har fått ett allt större pensum att klara av, både vad gäller hälsa och vad gäller lärande och vad gäller de mellanmänskliga relationerna.
Precis,
i skolan.
Precis, alltså någon slags fostrande.
Ja.
Och sen så tycker jag ju kanske också att skolan ibland tar på sig uppgifter som skolan inte borde ta på sig uppgifter. Jag har ju liksom också haft barn på det, och det är ju under senare år de har varit på skolor som varit så, vi är en sockerfri skola och sådana grejer. Så inte, så, varför
sluta
det?
Sluta med det. Om du, ibland det, kan det behövas liksom lite socker för att bli pigg. Alltså,
ja,
det där
men
är
det
ju
gör
så
väl ingenting om de kan få pannkakor med sylt på fritids.
Nej, jag vet, de har sockerfri ketchup på mina barns skola också. Det är så, varför vill ni barnen illa? Det är ju äckligt.
Ja, det är faktiskt äckligt.
Ja.
Men det som jag minns när jag gick i skolan, jag vet fan om det finns kvar längre, men det här vitkålsalladen som var blandad med lingonsylt när man fick potatisbullar. Så fick man inte bara lingonsylt till.
Var blandad med lingonsylt?
Det var väl för att det skulle bli mindre sött. För att när man äter potatisbullar så vill man ha lingonsylt till.
Ja.
Men då fick vi inte det, utan då hade de förstört lingonsylt genom att blanda in en massa riven vitkål. Det är vidrigt.
Nej, men det är samma igen där. Varför vill man barnen illa? Jag förstår inte det. Men om vi har den här kategorin med egoföräldrarna så skulle jag vilja säga att en annan kategori som ofta finns på ett föräldramöte är mysföräldrarna, alltså de som bara vill att det ska vara kul i skolan och ska vara roligt.
Det gör inte så mycket om de behöver. Det gör ingenting om de lär sig någonting, men det är inte huvudsaken.
Nej, det viktigaste är ändå att de får goda vänner och har det kul där. Och om de bara har det roligt så lär de väl sig mer, eller hur?
Ja.
Och det gör ju att det blir väldigt, så att säga, kravlöst både från skolan och från föräldrarna i sig.
Ja.
Och det där är en attityd som jag tycker är oerhört naiv och barnslig och som varken hjälper barnet eller lärarna att upprätthålla någon slags ordning. För i den filosofin så innebär det ju att då är det ju perfekt om de avslutar varje vecka med att titta på en 2 timmar lång film eller något liknande. Bara för
precis,
att det kan ju vara
precis,
kul.
För det är ju mysigt. Jo, sådana föräldrar finns väldigt mycket. Och sen blir de förvånade någonstans i högstadiet när de inser att oj, mitt barn har så dåliga betyg så att han eller hon kommer inte att komma in på den gymnasielinje som jag föreställer mig. För de här mysföräldrarna är ändå föräldrar som har vissa förväntningar på sina barn.
Ja.
Men de tror att de förväntningarna ska liksom infrias utan att de behöver anstränga sig.
Ja, de infrias om de har roligt och är glada.
Mm. För de orkar inte det här att de ska tjata på barn och göra läxor kanske. Eller liksom, för det är ju tråkigt.
Ja, nej, precis.
Man vill inte vara en tjatig förälder.
Nej.
Har det blivit en madame med skunk bak och fram.
Sen så finns det kategorin föräldern som blir arg. Och jag måste nog erkänna att det är jag då.
Ja.
Alltså jag blir arg om jag hör saker. Jag kan bli arg under mötet också om det är någon som säger någonting som är helt uppåt väggarna eller liknande.
Jag kan känna igen mig i detta.
Och att jag begär ordet om och om igen.
Ja.
Och jag kan till och med göra det som är nästan förbjudet. Att jag anför då att jag faktiskt kan någonting om just detta med skolan.
Alltså,
och pedagogik.
Jag är faktiskt lärare själv, säger du det?
Det har hänt. Det har till och med hänt, Ann, att jag har sagt så här. Nu är det ju så här att forskning visar att...
Oj,
ja.
Alltså då tar man in med storslägar verkligen.
Ja, precis. Men det är väl för att jag då kan tycka... Det är ju en del av problematiken idag i skolan att man faktiskt har snöat in på metoder och på sätt att bedriva undervisning som har varit helt på tvärs med hur lärande går till.
Ja.
Och då sitter man ju lite och bankar huvudet i väggen om man som förälder vet att det där är fel sätt att arbeta på.
Ni
arbetar så att de lär sig mindre och sämre.
Ja.
Hur tänker du att man ska göra som förälder om man ser en sån här situation hända och att barnets liksom progression eller utveckling helt
Nej,
enkelt...
Men alltså, det samtalet måste man ju ha. Det kanske inte är, föräldramöte kanske inte är det bästa forumet för det. För att jag minns min... mitt mellanbarn, min yngste son. Han gick, det var när vi bodde på Österlen, vi flyttade från den där byskolan i Gärsens. Mm. Då var jag på något utvecklingssamtal och så sa min yngste sons lärare så att ja, Joels problem är ju att han tänker för mycket. Det var mycket bättre för honom om han var som de andra pojkarna och spelade fotboll. Och då kände jag lite så, alltså, jag vet inte om jag vill ha mitt barn i skola där läraren tycker att hans problem är att han tänker. Nej. Jag tycker inte det är ett problem att han tänker, jag tycker det är bra. Och jag tycker inte att jag ska behöva tvinga min son till att spela fotboll för att de andra pojkarna ska acceptera honom. Så vi flyttade så småningom våra barn till en friskola inne i Simrishamn. Ett föräldrakooperativ med kulturprofil naturligtvis. Mm. Och där gick ju bara, alltså, i folkmun kallas den skolan för bög- och bohemskolan. För det var bara inflyttade barn. Alltså, yeah. Det där med integration är jävligt svårt, yeah, på landet kan jag säga. Därför vi som hade flyttat ut från Stockholm och Göteborg och Malmö, vi blev aldrig riktigt accepterade. Mm. Så våra barn samlades på en skola i Simrishamn och kom liksom från Gladsax och Rörum och allt vad de nu kommer från. Och då så hade lärarna, i alla fall Joels lärare i svenska, hon hade väldigt starkt den här uppfattningen att det skulle vara roligt, yeah, i skolan.
Yeah.
Och det gjorde att när min son skrev en uppsats, han gick väl i sexan tror jag, så fick han tillbaka uppsatsen och så skrev hon väldigt uppmuntrande. Åh, så bra det var och så kreativ och så spännande du är, du har en fantastisk fantasi. Och det har han, hade och har fortfarande. Men han kunde fan inte stava.
Nej.
Mm. Så, och då satt ju jag med rörpennan, och då blev han ju ledsen.
Ja.
För jag sa, men nu har du, här är det ju fel och här är det ju fel. Och då liksom, eftersom han är lat, som nästan alla människor är av naturen, så lyssnar han ju heller på sin lärare. Så att han brydde sig inte om att försöka lära sig stava. Därför läraren tyckte inte det var viktigt.
Nej, precis. Nej,
men och det var jag ju tvungen att säga. Och då sa jag så här, att jag är lite bekymrad över detta. Att Joel har fortfarande inte lärt sig stava. Vi jobbar jättemycket med honom hemma. Men det blir ju kontraproduktivt när du samtidigt här i skolan säger att det inte spelar någon roll.
Ja.
Därför du berömmer ju honom bara. Jag skulle behöva lite uppbackning i detta. Så att han förstår att han måste lära sig stava. Så sa hon så att, nej men jag vill inte det. Jag tycker det, för då dödar vi hans kreativitet.
Ja, det där är ju en helt...
Så jag, men döda hans kreativitet. Det är väl skitsamma om han är kreativ. Om han ska söka ett jobb liksom, och skicka ett brev som är fullt av stafel, då kommer inte han att få det jobbet. Nej. Då har han ingenstans att vara kreativ.
Precis. Men det är exakt den typen, ja, av missuppfattningar som jag har dominerat skolan, ja, under väldigt, precis, lång tid. Att man
och
tror...
det måste man ju som förälder faktiskt... Ja. För det handlar ju om mitt barns
och där,
framtid.
Där tycker jag att jag vill verkligen uppmana de som lyssnar på detta och sitter i sådana här utvecklingssamtal, vilket också är en plåga att sitta tillsammans med barnet i, ja, utvecklingssamtal, särskilt när barnet är väldigt fortfarande helt ny i skolan. Och man ska plåga sig igenom en situation där barnet ska berätta om vad är mitt mål den kommande terminen. Vad har jag satt upp för personligt mål?
Ja, precis. Man sitter, ja, där med en 8-9-årig.
Nu ska vi säga att du lär dig alfabetet till att börja med.
Ja,
kanske,
precis,
är det ett rimligt,
precis,
mål. Ja. Och att man där faktiskt tar över och går fram lite hårdare och säger att det här är rätta stavfelen. Mm. Det är viktigt. Jag har, ja, själv suttit i ett sånt, exakt det du beskriver. Och läraren säger, jag brukar fråga om de vill, om eleven vill att jag ska rätta.
Ja, men det är
varför
inte klokt.
Frågar du om det? Så du ska bara rätta allt som är fel.
Och ja, så får
vi hantera det. Ja. Så att gå inte på de här myterna om kreativitet, eller att man dödar någon kreativitet genom att rätta, eller att, nej, lusten kommer före lärandet, för det är inte på det viset det är. Nej. Lusten kommer av att man lär.
Precis, det var väldigt tydligt.
Motivationen kommer när man lär, precis, och man tar, precis, steg framåt.
Precis. Vi flyttade sedermera tillbaka till Lund och då så gick mina barn på den katolska skolan, en friskola i Sankt Larsparken. Och där var det ju en helt annan disciplin kan jag säga. Så denna son som inte hade liksom kunnat lära sig stava på 5 år, eller om det var 6 till och med, det tog några veckor, ja, på Sankt Thomas katolska skola. Sen så stavade han 100% rätt.
Ja.
Därför det var lärare som engagerade sig och som rättade och som också ställde krav. Så att du måste lära dig stava.
Men jag tänker att det man ser här är ju lite någon slags, som vi använder föräldramötet som symbol för, att det är dels en slags föräldraroll i fritt fall, men det är också en lärarroll, en lärarauktoritet i fritt fall, där det som,
absolut,
är skeendet, eller de stora liksom, historiska rörelsen här är ju just att vi har plockat ner en massa funktioner och roller från de piedestaler de tidigare satt, ja, på. Och en del av det där har säkert varit vettigt. Att man så att säga ifrågasätter och inte bara per automatik har en auktoritet för att man är lärare. Man måste liksom förtjäna den också. Men det blir väldigt problematiskt när barnet, det lilla barnet, är jämbördigt med, görs jämbördigt med både läraren och föräldern. För det är barnet inte.
Nej.
Nej. Utan hela skolan går ut på att den som kan något lär den som ännu inte kan något.
Det är ju det som är, så att säga, modellen och strategin, eller hur?
Det borde vara på det sättet. Men ibland, genom allt det här pratet om att barnets perspektiv och barnets erfarenhet måste komma först, så har ju lärarna tvingats tillbaka så till den grad att det är väldigt svårt att så att säga gå fram och säga att här är detta jag har beslutat att vi ska göra och detta är din roll och hur, så här ska du gå på det.
Det finns ju det, men även om jag nu inte har, jag har ju undervisat på universitetet som sagt, och där har jag inte haft föräldramöten, men jag har ju gått sådana här pedagogiska utbildningar, det måste man göra, för att få en lektorstjänst så måste du ha läst universitetspedagogik också. Och då fick vi ju lära oss sånt här som att studenterna, alltså vi pratar nu om vuxna människor, de kunde inte hålla koncentrationen mer än om det var 3 eller 4 minuter.
Nej.
Så då fick vi rådet att vi skulle göra någonting mer eller mindre spektakulärt med jämna mellanrum. Kanske visa en bild eller spela upp en snutt av någon musik. Eller, alltså, det var helt absurt, jag trodde inte mina öron. Jag är mycket för katederundervisning. I den meningen att jag pratar och studenterna lyssnar. Och sen så kommer de ju med liksom,
och det ska de ju klara. Frågor.
Jag tycker liksom att... Men det var det där, alltså det handlar också om att det måste vara roligt. Jag tyckte det var mycket tråkigt att skriva en doktorsavhandling, ofta. Och det är ju ofta mycket tråkigt att skriva böcker generellt. Men man måste stå ut med att ha tråkigt om man ska åstadkomma någonting.
Ja, och om man gör det kan man få till sist hamna i en sån här trevlig situation när man sitter och pratar tillsammans.
Ja,
du
men
och
precis,
jag gör
precis.
Nej, men, det är ju,
men man
det är
kan
det
liksom inte hoppa över allt det där, alltså grunderna.
Det som kräver uthålligheten.
Ja, sitt på din röv, det måste man göra.
Och det är det jag tror att man tränar alldeles för lite på i skolan idag. Men jag gör ibland i mitt jobb sådana här besök hos lärarstudenter som ska visa upp sin undervisningsskicklighet och hur de är i klassrum. Och de gör ofta mycket, mycket korta genomdragningar. Och sen är merparten av tiden att eleverna då ska samarbeta i grupp eller arbeta självständigt och så.
Ja,
och då är nästan alltid min respons till den här lärarkandidaten att du måste göra noggrannare genomgångar. Du måste ta dig tid och förklara och sätta sammanhang. Och då svarar den här lärarstudenten mig att ofta så här att fast vi har fått instruktioner att vi inte får lov att prata för länge därför att man har ofta en så pass disparat elevgrupp.
Ja.
Så att där är ett antal olika diagnoser eller problem som gör att man då eller funktionsvariationer som gör att de klarar, många av dem klarar inte längre än 10 minuters fokus.
Men du, vad tycker du om det här som man hade när jag gick i skolan och sagt när du gick i skolan? Då hade man sådana här så kallade OPS-klasser. Vilket innebar att de barnen som då hade, då talar man ju inte så mycket om bokstavsdiagnoser, utan då var det de som hade svårt att koncentrera sig som hamnade i OPS-klass. Jag vet att man har behållit det i Finland. Nu tror jag faktiskt att man tog bort det där också, jag minns inte riktigt. Men man behöll den här möjligheten då för elever med något svårt att koncentrera sig, behöll möjligheten för dem att vara i en speciell klass med speciell pedagog och kanske flera pedagoger, för att de här barnen behöver ju ofta mer hjälp. Men i Sverige så bestämde man sig då ideologiskt att det var inte bra, för man ville inte peka ut någon.
Nej, exakt.
Och det tror jag tror att det är en av förklaringarna till att den finska skolan gör mycket bättre ifrån sig i PISA-undersökningar till exempel. Därför att det är lugnare i de finska klassrummen helt enkelt.
Nej, men och det här är ju minerad mark då. Men du är ju någonting på spåren, därför att en mycket stor del av det som har blivit den svenska skolans problem är att vi har varit helt fixerade vid att vi inte ska nivågruppera eleverna.
Precis, det är
och,
det handlar om.
De som, den grupp, elevgruppen du talar om som man satt i så kallad OPS-klass var ju i den gruppen fanns ju också en variation av elever som kanske idag hade fått någon annan slags bokstavsdiagnos eller något liknande.
Precis.
Men kärnan är ju att ibland kan man behöva separera ut elever så att man kan möta de som är på en viss nivå och så vidare. Men där har vi ju liksom suddat ut alla sådana skillnader och låtsas som att alla kan vara tillsammans. Med den konsekvensen att den nivån måste sänkas totalt sett för hela gruppen. Ja. Och jag tror att både de så att säga, i botten, om man får lov att säga så, de drabbas av detta. Men också de som är i toppen. För
absolut.
Att ingen av dessa får, liksom, så att säga,
får det de behöver, det de skulle behöva för att blomstra. Liksom, för att verkligen utveckla den potential de har.
Mm.
Och det tycker jag är intressant. Liksom, under de åren jag undervisade på universitetet så ändrade sig ju, vad ska vi säga, studentgrupperna så tillvida att när jag började undervisa så fanns det ju en mindre grupp som var ganska svaga. Och sen fanns det en mindre grupp då som var briljanta. Och sen så var det en stor grupp liksom kompetenta och dugliga studenter, om man ska använda det ordet. Det som har hänt under åren är att den gruppen av liksom kompetenta och dugliga, den har blivit mindre. Utan nu är det en större grupp som är väldigt svaga. Och sen så är det ungefär samma antal som då är riktigt briljanta. Och då menar jag liksom, med briljant menar jag studenter som är riktiga studiebegåvningar och som också ofta har med sig kunskap som de har inhämtat på egen hand. Mm. Alltså de kanske har suttit och läst allt. Där är ofta någon, jag har ju undervisat i etik, så att jag har alltid någon ung man som är förläst på Nietzsche, brukar det alltid vara. Och då har man kanske någon student som har suttit och läst allt av Nietzsche. Så de finns kvar. Men att den här stora gruppen av medelpresterande har blivit mycket mindre, det tycker jag är noterbart faktiskt.
Ja.
Och det tycker jag säger någonting om hur den svenska skolan fungerar.
Mm. Mm.
Att det är färre som faktiskt kommer med tillräckliga kunskaper.
Ja, exakt.
Av midjan så smal, så att råa
jag. Där är ju också, jag tittar man på lärarutbildningen som ju är, alltså det vi började ju tala om, hur ett föräldramöte gestaltar sig, olika obehagligheter vi har varit med om kopplat till det. Detta har ju också att göra med vilka blir lärare idag.
Ja.
Alltså där, om vi går tillbaka ett halvt sekel i tiden så var det ju, och lite mer, så handlade det om att det var ett statusyrke.
Ja, precis.
Och det var människor med väldigt stort, de hade förvärvat ett stort bildningskapital. Mm. Och de såg också som sin uppgift att föra detta bildningsarv vidare.
Precis.
Men där det de facto är så idag att de som söker till lärarutbildningen, de som fullföljer lärarutbildningen är studenter med svaga meritpoäng in, så att säga. De har inte varit några stjärnor i skolan själv.
Nej, alltså det är inte den duktigaste eleven i klassen som blir lärare.
Nej.
Idag.
Men, och jag, för mig är det en sån här, det finns en tragedi som vilar i detta, där vad gör det egentligen med ett land när de som så att säga ska ha läraryrket är en oerhört viktig kategori i samhället.
Det är det verkligen.
Om det då är så att vi får liksom väldigt skrala element in i hela den arenan, hela det fältet. Där man kanske inte kan, man är inte en läsande människa själv ens. Man är inte intresserad av litteratur, man har inte den, så att säga, man har inte referenserna på plats.
Nej, men det är ju väldigt lätt att komma in på lärarutbildningen idag, och det gör ju att det blir ju liksom ett sistahandsval för ganska många. Om man inte kommer in någon annanstans så kan man faktiskt alltid bli lärare, för det är ju en säker yrkeskarriär så tillvida att det finns ju jobb.
Ja. Och det är ganska bra betalt idag faktiskt också, för lönerna har ju gått upp, men så att säga statusen har inte följt med.
Nej.
Där.
Nej, det är sant. Alltså, det är bättre betalt idag, men samtidigt är det ju så, och det här är ju generellt för alla universitet och högskoleutbildningar, att det lönar sig väldigt dåligt att utbilda sig i Sverige idag. Mm. Om vi tittar på Europa som helhet så är Sverige det land där det lönar sig minst att utbilda sig. Det vill säga att det är en ganska liten skillnad mellan människor med en universitetsutbildning och med människor som inte har en universitetsutbildning. Mm. Och sen så har vi ju då liksom vårt studiemedelssystem, där jag hörde nu häromdagen att Socialdemokraterna vill höja räntan på studiemedel så att det ska bli ännu dyrare att låna och sen betala tillbaka. Och förklaringen till detta tror det vara att det är så många som inte betalar tillbaka, eftersom det är många som helt enkelt lämnar Sverige.
Ja.
Och då kommer man inte åt deras pengar, så att säga.
Nej.
Så då vi som stannar kvar här och redan är liksom sjukligt högt beskattade, ska du dessutom inte behöva betala högre ränta på våra studiemedel för att en del skiter i att betala tillbaka helt enkelt. Det är mycket dåligt, tycker jag.
Ja, det är det. Det är så mycket som står och faller med att skolan fungerar i ett samhälle. Och vi har under flera decennier sett att den svenska skolan fungerar riktigt illa.
Mm.
Och den så att säga, spottar inte ur sig det den klarade av att spotta ur sig tidigare. Och det är det som gör, för att återknyta till vårt tema, att man ibland kan slita sitt hår när man sitter på ett föräldramöte. Inte bara över de andra föräldrarna utan också över vad det är som så att säga, skolan förmedlar. Och det sättet att närma sig undervisningsuppdraget som då via bland annat den del av universitetet jag arbetar för, lärarutbildningen, har gjort till dogmer för hur man ska undervisa och så. Och det där är en tragedi skulle jag säga. Men jag tänker att vi, förlåt, du skulle säga.
Ja, men jag tänker att du har helt rätt i det, att det som skolan förmedlar, det präglar ett helt samhälle. Alltså, för jag tänker att skolan idag är demokratisk på ett sätt som inte är helt lyckat. Alltså, demokratisk är den meningen att eleverna själva ska sätta sina mål och att eleverna ska tycka till om allt möjligt och att de blir väldigt liksom upplysta om sina rättigheter. Men man talar inte så mycket om elevens skyldigheter, för eleven har ju också en skyldighet. Alltså, skolplikten, det är ju tre parter i skolplikten. Alltså, dels är det ju skolan som ska se till att eleven kan uppfylla sin skolplikt genom att tillhandahålla undervisning och så vidare. Och sen så är det ju föräldrarna som ska se till att barnet faktiskt är på plats och också förbereder sig. Och sen är det ju eleven som ju är ytterst ansvarig för att skolplikten uppfylls naturligtvis. Mm. Men det tycker inte jag att vi förmedlar i särskilt hög utsträckning till eleverna heller.
Nej.
Det är i alla fall aldrig någon av mina barns lärare som har berättat för dem om vad skolplikten innebär. Och vilka skyldigheter de har, så att säga.
Nej. Det är ju mer barnkonventionen och rättigheterna man fokuserar det.
Precis.
Och att man gör att man har väldigt mycket... Jag tycker väldigt mycket tid också går åt till att göra små olika slags kampanjer eller manifestationer av olika slag som handlar om...
Ja, men det kan vara klimatet och rasism
exakt,
och grejer.
Exakt, det är en massa teman av det slaget som kanske... Visst, det kan finnas poänger i detta, men varför inte bara involvera det i ämnesundervisning istället för att göra det till de här öarna som blir smått obegripliga för barnen?
Ja, men då blir det ju
barnen.
Mer liksom, alltså, lektioner i moralisk fostran, och det är ju det vi gör här.
Ja.
Det ska ju inte skolan göra.
Har det blivit en madam med skunk bak och fram?
Men vi kanske ska avrunda med lite råd till lyssnarna när man ska ta sig igenom föräldramöte. Med bästa möjliga resultat.
Ja, men det tycker jag låter som en bra idé.
Ett råd för mig då, från mig är att inleda aldrig någonting där du bara där du vilar på vad ditt barn har sagt eller gjort.
Nej.
Utan gör varje fråga och inspel så generellt du kan.
Mm.
För då kommer du ha större chans att få fler föräldrar med dig och kunna bilda opinion mot läraren ifall det är det du behöver.
Precis, för då handlar det inte bara om ditt barn. Liksom.
Nej. Gör dina inspel med omsorg och...
Spill inte ditt krut för snabbt.
Nej, jag tycker också att man kan vara tuff i att pressa. Om det är så att man sitter på ett föräldramöte där en väsentlig del av tiden går åt till det här fluffet.
Mm.
Eller till olika slags konstiga övningar där man ska leka att man är elev och allt sånt där. Pressa gärna lärarna på att få grepp om hur... Säkerställer ni att eleverna faktiskt lär sig någonting? Hur kunskapsmäter ni?
Ja.
Och hur kommer
alltså,
ni
ställ konkreta frågor som är mer, vad ska vi säga, som kräver någon slags fakta.
Ja.
Som inte bara handlar om att vi tycker att det ska vara så här. Och, ja.
Finns det problem tycker jag också att man ska sätta datum för när de här problemen ska vara lösta eller återkopplade. Mm. Säg att om 2 veckor kan vi bestämma då att ni så att säga svarar på den här frågan som vi föräldrar nu har ställt.
Det är för övrigt ett gott råd i alla sammanhang.
Ja.
Att man säger att 12:00 vill jag att soppåsen ska vara utburen.
Ja, exakt. Sen det här är ett mycket viktigt råd. Se till att du har vin hemma efter föräldramötet. För om det vill sig illa och du får blodstörtning eller något liknande.
Ja.
Då kan du snabbt knicka en halv eller en hel flaska vin.
Återhämta när du kommer hem. Ja. Men det är ett mycket bra råd. Jag känner inte att jag har något att tillägga faktiskt. Ja, man kanske ska försöka liksom också behålla sitt lugn och inte brusa upp i onödan. För det är inte gynnsamt att göra sig till ovän med barnens lärare.
Det är det inte. Nej. Och det, jag kan ju själv bjuda på det som avslutning. Alltså jag gjorde en gång på ett mycket dåligt sätt där mitt barn kommer hem och berättar om något förlopp på skolgården när hon har blivit tillsagd. På ett mycket orättvist sätt tycker jag då som hennes moder.
Ja. Och du är ju helt objektiv.
Jag är ju helt objektiv. Ja. Så jag sätter mig och skriver, hamrar ner ett mejl omedelbart där jag... Ja. Säger att tydligen har då X och Y inte fått lov att
leka med hopprepen på det här och det här sättet. De lekte häst eller något sånt där på klassiskt vis då. Varför har ni tagit ifrån dem hopprepen med argumentet att de bara måste hoppa med dem, inte får lov att liksom låta fantasin flöda och vara kreativ och hitta på något annat?
Fick de inte vara kreativa. Alltså, nej.
Och jag var mycket arg och jag skrev långt och omständligt, varpå denna stackars fritidspedagog svarade ganska omedelbart och förklarade för mig att de små flickebarnen hade ju använt detta till att binda varandra runt halsen och liknande på ett sätt som kanske inte direkt förde tankarna till en snäll lek. Då, va? Varpå jag avslutade med ett mejl där jag sa, bra, säg till dem mer! Så det är där, sansa dig. Ställ frågor på många olika sätt när ditt barn kommer och är upprörd över någon orättvisa.
Ta reda på exakt vad som händer.
Anta att ditt barn också har någon skuld i det som har skett.
Ja, precis. Mm. Utgå inte från att ditt barn alltid är oskyldigt. Det är de ju dessvärre inte.
Tyvärr inte.
Alltid. Nej. Det är om detta. Det gäller att hålla stilen överallt.
Också
i klassrummet, på föräldramötet. Vi hörs nästa söndag.
Hejdå.
Hejdå.
Tar alla vackra former vägen, och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?